Tack så mycket för det. Det är ett stort förmån för mig att få vara tillsammans med er också idag morse. Och jag hoppas ni förstår min norska. Hör ni det? Tack så mycket. Tack så mycket. Det är väldigt bra. Tack också för god introduktion från en lärare. Och jag tänker så här, jag har fått en uppgift idag morse och det är att predika om att vi är tillsammans som lärjungar i världen. Och då kommer jag ihåg en berättelse om ett barn som var kristent och gick i skolan. Och de hade naturfag, säger man sig, natural science klass. Och då sa den här eleven att Bibeln lär oss att valar kan äta människor. Och så säger den här läraren, nej det är inte sant. De äter bara plankton, de äter inte människor. Men det här barnet hade gått i söndagsskolan. Men Jona blev sväljd av den stora fisken. Valen åt Jona. Och då sa läraren som inte var en troende att nej, det stämmer inte, det är inte sant. Och så sa barnet, när jag kommer till himlen så kommer jag att fråga här Jona om han blev spist av den här valen. Och då säger läraren som inte är en troende, vad om man inte är i himlen, vad om han är... Och då sa det här barnet, då kan du fråga honom. När man är kristen och lärjunga i världen så är det en brytning, en kontrast. Och jag tänker i de minuten som jag har tillsammans med er i löpet av den här morgonstunden att ge en överbild över vad Jesus startade när han var här. För vi är ju del av en 100 år gammal tradition i protestantiska Norden. Lutherska länder, den här platsen som är mest lutherska av i hela världen faktiskt. Det finns 70 miljoner lutheraner i världen idag. Och så finns det 120 miljoner plus pingstvänner och så inom våran paraplyer. Och från vart vi är någonstans så kan vi tänka att den här rörelsen som vi är en del av är kyrklig. Men egentligen så är inte det en kyrklig rörelse, det är en folkrörelse. Och Steve Addison som är en missiolog, han säger det så här, det Jesus startade var en rörelse av vanliga människor som fyllda av den helige ande berättar om Jesus för andra. Det var det Jesus startade. Han startade en folkrörelse av vanliga människor fyllda av den heliga ande som ger Jesus åt andra människor. Vägen framåt för kristenheten i vår del av världen, i hela världen, är inte nödvändigtvis att vi möts så här i auditorier och har möten. Men det är det som händer över gärdet till vår granne. Det är det som händer i vår storfamilj, på vår arbetsplats. Och det är det som Gud gör i den västliga världen också, som liknar väldigt på vad som har hänt i Mellanöstern de senaste 10 åren. Vår Gud bara dyker upp. Han visar sig själv. Så många människor har kommit till kyrkan som jag leder i Norge de här senaste åren. För de plötsligen har fått en tro. Och de har börjat att läsa sin bibel. De har kommit igång med ett trosliv. De dyker upp i kyrkan för att de får en tro som Gud skapar i dem. Jag är övertygad om att de bästa dagarna för den här rörelsen är framåt. Men då måste vi förstå vart vi kommer ifrån. I det andra århundret så var det en grekisk filosof som hette Celsus. Han var så förtvilad, för tänkare på den tiden, de ville ju att folk skulle lyssna på dem. Men han säger, de här kristna, de sprider sig från hus till hus av bönder, analfabeter, barn och enkla människor. Så säger de att de vet bäst hur man ska leva sitt liv. För den kristna tron spridde sig i romarriket som eld i tört gräs. Det var fantastiskt det som hände i den första tiden. Och jag ska bara visa er, och nu kommer det på engelska på väggen, och så ska jag läsa på norsk-svenska här, och så ska vi täcka då så mycket som vi kan här. Alltså det som hände var i Apostlagärningarna, i kapitel 2 så står det att de som tog emot hans budskap blev döpta, och den dagen blev det lagt till omkring 3000 människor. I kapitel 2. Kapitel 2, 47. De sang och de lovsjöng Gud. Och de var gott likt av hela folket. Varje dag la Herren till de nya som lot sig frälsa. Kapitel 4 så står det. Men många av de som hörde budskapet kom till tro, och talet på män var nu omkring 5000. Kapitel 5 så står det, stadig flera trodde på Herren och blev lagt till dem, både män och kvinnor, i ett stort antal. Jag vill att du ska se att apostlagärningarna skrivet av Teofilus, det är del 2, först Lukas evangelium, så apostlagärningarna. Den har en kronologisk stigning i antal och växt. Men det som alltid händer när de som har makt blir utmanat är att de försöker att stansa de som är ledare och inflytare. Det hände också i den här situationen. De försökte få Petrus tilltalat för att han drev med uppvigleri. Men då var det en man i rådet som reste sig. Hans namn var Gamaliel. Han var en lovkänd man och folket gillade honom. Och han sa till folket. Han sa till folket så här. Han sa till folket: nu säger jag till er, håll er borta från de här männen. Släpp dem fri. För om det här är människornas vilja och verk, så blir det ingenting av det. Men om det är av Gud, så kan ni inte stoppa dem. Akta er så det inte visar sig att ni kämpar mot Gud. Så det som händer tidigt i den kristna kyrkans tillväxt är att man försöker stansa växten. Men så säger den laglärda Gamaliel: släpp det loss. Är det av människor, så stansar det. Men är det av Gud, så kommer det här att bara fortsätta. Vad händer så? Jo, kapitel 6. På denna tiden, då steg talet på lärjungar igen. Och så står det igen i kapitel 6, vers 7. Att Guds ord nådde stadig flera, och disciplerna, talet på lärjungar i Jerusalem, ökte starkt. Också en stor flock av prästerna blev nu lydiga mot tron. Så står det att Guds ord hade framgång och det spridde sig vitt omkring. Och så står det: på det här sättet blev kyrkorna styrkat i tron, och de växte i antal dag för dag. Och på slutet så står det bara: de här som uppviglar hela världen är nu också kommit hit. Poänget, det som är Teofilus poäng när han skriver apostlagärningarna, är att visa oss att det Jesus startade var en rörelse, inte en kyrklig storlek av politisk makt och juridik, men en rörelse hvor alla människor som får tag på evangelium om Jesus, alla som blir fyllda av den helige ande, de blir spridare av det här ordet till andra människor. Och det är så att Rodney Stark, som har skrivit den här fantastiska boken, han är sociolog, boken heter The Triumph of Christianity. Och han säger i sin bok, konservativt estimerat, att i år 60 var det 40 000 kristna i Romariket. I år 100, 100 000, men i år 300, 6 miljoner. 10% av Romariket hade tagit emot evangelium om Jesus i år 300. Det är en exponentiell växt så här. Och då kan man fråga sig, när vi nu 2000 år efter, hur ska vi förstå oss själva? i en sekulär del av världen, vår kristen tron försvinner generation efter generation efter generation, så blir det mindre och mindre tro i vår världen intill det här året. Intill just nu när vi lever. Lika för covid hände, så gjorde the British Bible Society, Bibelsällskapet i England, gjorde en undersökning om tro i England. Vad de fann var chockerande. De fann att unga män mellan 18 och 25 nu gick tillbaka till kyrkorna. Digitalt eller fysiskt. Man var intresserad av att läsa sin bibel. I Norge gjorde de den här undersökningen för 2 år sedan. Det resulterade i en undersökningsrapport som kom ut i maj förra året som heter Gud är tillbaka. Nu i april kom den danska undersökningen ut, chockerande. Den säger att 1/3 av unga män i Danmark har varit på en gudstjänst digitalt eller fysiskt de senaste månaderna. Den säger att 27% av danska unga män läser nu sin bibel. Nu är någon av de här tallen kanske lite uppblåsta. Inte alla är samda om det här. Men idén om att för varje generation som går blir vi mer och mer sekulariserad får ett brudd i den här tiden vi lever i nu. För plötsligen går vi nedåt, nedåt, nedåt. Men plötsligen så sprätter det tillbaka på över 30%. Det betyder för du och jag som är tillsammans här i den här auditoriet, att om det finns en tid där vi har fått ett bönesvar för väckelse, för intresse i vår kultur, om det finns en gång när vi tränger att åka hem från stugan så att vi hinner med att vara tillsammans med kyrkan, om det finns en gång i historien där vi tränger att vara mamma och pappa för de andliga barn som nu kommer till kyrkan, om det finns en gång i vår historia där det trängs att vi som har varit här ett tag nu tar emot dem som kommer, så är den tiden nu. Därför så gillar jag det här morgonens tema som är att vi är tillsammans som lärjungar i världen. Och vi har ett kollektivt ansvar som för det missionella. Hur ska den finlandssvenska person bli nådd med evangelium om det inte är för att vi bara kliver in i detta som vi läser i apostlagärningarna? Det är en rörelse av vanliga sjuksköterskor och ingenjörer och elektriker och tömmermän och affärsfolk som ger Jesus vidare till andra människor i andens kraft. Det är pingstfolkets arv, och är det en ting vi kan göra så är det att vi kliver in i detta och gör det här tillsammans. Vänner, jag måste bara övertyga oss alla om att världen är en väldigt liten plats. Vi tror att världen är väldigt stor, men världen är en väldigt, väldigt, väldigt liten plats. För Gud har skapat oss som relationella varelser. Stanley Milgram, han var en socialpsykolog på Harvard i 1967. Och han tog alla telefonböckerna i Nordamerika och tog dem in i sitt klassrum. Och nu är det någon här som är vuxna nog att ni kommer ihåg vad en telefonkatalog är, va? När jag ska berätta det här för unga människor så måste jag ta upp en bild och visa, här är en telefonkatalog. Det finns namn i den och telefonnummer. Alla namnen, hela Nordamerika. Och så säger han så här till sin klass. Nu ska jag plocka ut ett namn i den här telefonboken från Arkansas. Så ska jag plocka ut en här från Utah och en här ifrån Wyoming. Och när jag läser namnet högt, om du känner den här personen, ring dem direkt. Om du inte känner dem, ring någon som kanske du tror kan känna dem. Det här var första gången de gjorde den här undersökningen, som har blivit gjort många gånger sen. Och den visade ett väldigt viktigt poäng. Det är bara 6 relationer mellan de som sitter i en grupp och en tillfällig annan person på världens yta. För det vi människor är skapade som relationella varelser. Det nätverk av relationer som finns mellan oss människor är Guds geniala plan för att evangelium ska spridas omkring i världen. Om du läser noga Johannes evangeliums första kapitel, så ser du det mönster som Jesus använder i sin första kallelse. Han går till sin kusin Johannes döparen, som först knyter Andreas till Jesus. Andreas går så till sin bror Simon Petrus och säger: vi har funnit Messias. Filip kallar Filip, som kommer ifrån Betsaida, det är alltså hemstaden till Andreas och Peter, han går och får med sig Nathanael och Jakob och Johannes, som var fiskare tillsammans med Petrus och Andreas. Alltså, det första kapitlet i Johannes evangelium, vad är det Jesus gör? Han når ett socialt nätverk. Och du kan kolla på det här genom bibelberättelsen och apostlagärningarna. Det är ett människa och hela hans hus. Så blev han frälst och han gick ut i gatorna i sin egen stad och delade evangelium. Jag tror nyckelversen i Lukas evangelium är 19:8. Rakt efter att Zacchaeus har blivit frälst och gått ut i gatan att proklamera, så står det: människosonen är kommit för att frälsa dem som är förlorade. Evangelium om Jesus Kristus handlar om dem som är förlorade. Han säger: följ mig och jag ska göra er till människofiskare. Och här sitter vi tillsammans nu, men kom ihåg det här. Skälet för att vi är ett gäng är att någon ska bli fiskat. Skälet för att kyrkan är en samling av människor är att det finns någon som är förlorad och tränger att bli nådd. Och det här är tonen i apostlagärningarna. Det är tonen i den kristna rörelsen i världen. Det är därför vi ser att kyrkor i världen som blir mer upptagen av politiska frågor, frågor om etik och moral och spissfindigheter inom teologin, de förlorar väldigt snabbt sin energi. För energin i den kristna kyrkan, den kristna rörelsen, är Guds hjärta bankar för världen. Guds hjärta bankar för Finland. Guds hjärta bankar för våra orter och för våra städer. Och vi måste förstå att vi är tillsammans lärjungar i världen. Vi har en missionellt uppdrag som vi i gemenskap kan nå för Jesus. Amen. Om du tror det, så kan du säga amen. Det står så här. Och jag vill att du ska lägga märke till det kollektiva här. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vara mina vittnen ifrån Jerusalem, Judea, Samarien och lika till världens ände. Ser du vilket tryck det ligger på att det här är en gemensam uppgift? Det här är inte den inhyrda prästen. Det här är inte den anställda predikanten. Våran jobb som kristna ledare, som i ledningsgruppen eller är anställda, det är som det står i Efeserbrevets fjärde kapitel. Vi är satt i kyrkan för att utrusta de troende till tjänst. Vad är vi? Vi är ett heligt prästerskap. Vi är Guds folk. Vi är i gemenskap de som ska ge Jesus vidare till andra människor. Det var en dam som ringde oss här före jul. Och hon var i mitten av 40-åren. Hon ringde på en tisdag och sa: jag vill komma till kyrkan, jag vill bli frälst. Och vi sa: vi frälser inte folk på tisdag. Jag var inte där i staden. Jag har ju hälften av min tid är jag pingstledare i Norge. Hälften är jag pastor. Och jag är väldigt mycket ute och reser. Också när jag var ungdomspastor i gamla dagar, då skrev ungdomarna i tabernaklet Bergen, de skrev: han är en herde man måste leta länge efter. Så jag var inte där. Och min andra pastor var inte där. Men vår familjpastor var där. Mari var där. Och hon tog emot den här damen. De böjde knä första raden en tisdag. ett litet rum i en stor auditorium och hon blev frälst. Min fru har tagit ansvar för de nya vuxna som kommer till, så hon kom till smågrupp i våran kyrka. Det här är en dam som aldrig har läst en bibel. Så när hon fick en bibel blev hon chockad för det stod grejer om Jesus i den boken. Hon trodde det bara stod grejer om judar och sådär. Hade aldrig hört berättelsen om David och Goliat. Men när hon kom hem till sin sambo, för hon var inte giften. Alltså hon var nyfrälst, hon hinner inte det på en vecka. Så kommer hon hem och så säger sambon, har du varit i solen? Det kommer ett ljus från dig. Alltså det här är ju inte, alltså du anar inte hur många berättelser av nya människor, sekulära normen som nu kommer till tro. Och det är bara chockerande. Jack kommer från Skåne, flyttade till Norge, gick igenom ett samlivsbrott. Han är psykiskt väldigt sliten. Han går i en trädgård som heter Arboretet, det är en kommunal park. Och han säger, Gud om du finns så måste du visa dig för mig nu. Och han upplever, han berättade på det här sättet. Det var som om färgerna i alla plantorna i hela trädgården blev skrut på nu. Och han bara såg Guds ljus. Han gick rakt hem och startade att läsa sin bibel. Och har ni hört om The Shred? Detta som vi unga gör. Vi läser hela bibeln i januari månad. Hela bibeln på en månad. Man blir trött när man har läst den en månad. Han läste den 2 gånger på januari. Alltså, sån här berättelse, det är sånt vi hör från Mellanöstern. Och jag ska inte överdriva, men jag ska bara säga att det är inte för att vi har bra lovsång. Det är inte för att vi predikar bra. Det är inte för att våra lokaler är vackra. Det verkar som om Gud demonstrerar att han är den som ger växten. Han är den som gör det här oavhängigt av oss. Men det betyder inte att vi inte ska göra någonting. Det är som Rick Warren säger. Vi väntar ofta på att Gud ska göra allt, men han väntar på att arbeta genom oss. Det är båda och, va? Det är inte bara Gud, men livet är född av Gud. Tron är givet av Gud. Och så är det vi som är ledare, vi som är hans folk i världen. Vi ska kunna vara med i den här resan att ge evangelium vidare till andra. Vänner, när den heliga ande kommer över oss så ska vi få vara vittnen. Och det står här att vi ska få kraft. Och vi ska få kraft att vara vittnen i våran Jerusalem. Låt mig använda någon minuter på varje av de här 4 missionella platserna som du och jag har fått kraft att vara missionärer. Kan jag få utmana er i Jakobstad och i Vasa och i alla de här andra Ekenäs och i Helsingfors och andra platser som jag inte kommer ihåg nu. Tänk om de du känner i ditt relationella nätverk, det är ditt Jerusalem. Ditt Jerusalem är de människan som du känner och som du har en relationell kontakt med. Starta be för dem. Skriv dem på en lista. Be till Gud om att visa dig vem är jag strategiskt nu ska få vara med och be för den nästa tiden. Inte bara be för din tant i Norrland eller en onkel eller någon som är borta. Be för dem du lever bland. För jag är säker på att när vi ber för vår granne, när vi ber för en som vi arbetar tillsammans med, kanske det inte är de som ändrar sig först. Kanske är det vi som ändrar oss i möte med dem när vi har välsignat dem i bönen. Vi har gjort det här genom flera år i våran kyrka. Vi kallar det för bro till tro. Det betyder att vi utmanar församlingen att be för folk, bygga relationer med folk och dela ord med folk. Det finns en församling i rörelse i Norge. De hade på ett punkt 25 församlingar. 5 växte, 20 de stagnerade. Och de frågade de här 25 församlingarna, vad är skillnaden på de 5 som växer och de 20 som inte växer? Och vet du vad de fann? De fann att de 5 som växte, då var folket klara att dela evangelium om de fick sin chans. För många av oss i vår del av världen, vi har köpt berättelsen om goda värderingar, det är socialt för barnet, det är ett tryggt miljö, det är ett rusfritt miljö. Vi pratar någon gång som politiker. Låt oss heller berätta evangelium om Jesus. Vi lever i en tid. Vår sanning finns inom vartenda människa. Sanning är relativt. Det som är sant för mig är sant för mig. Det som är sant för dig är sant för dig. Utnyttja det. Utnyttja den möjligheten. Säg, det som är sant för mig är att jag känner en och hans namn är Jesus. Och på ett punkt i mitt liv så bara någonting hände. Och allt gick från mörker till ljus. Och jag bara såg en mening. Inte bara med livet, men i livet. Därför tror jag på Jesus. Vänner, be för dem som du lever ibland. Du har ett Jerusalem. Och löftet är detta. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vara mina vittnen bland dem ni känner. För det andra, så ska vi få vara vittnen. Vi ska få vara vittnen i vårt Judea. Låt mig definiera det. Det är de som är en del av din kultur, men som du inte känner. Vad jag menar med det på församlingsnivå är att grannförsamlingen din, kanske den är liten, kanske det är många äldre där, kanske de tränger lite energi. Någon som kommer och predikar och sjunger och hjälper till lite. Vi tränger att ha ett hjärta för dem som är i vår kultur men som vi nödvändigtvis inte känner. Mitt Judea, det är Norge. Mitt Judea, det är västlandet i Norge. Det är de som jag är kulturellt rika. Vi vet så här, att de som har störst chans att nå någon med evangelium är de som känner dem. För andra, de som har näst mest chans, det är de som har lik kultur som de som man ska nå. Så det att ni får kraft för att vara vittnen i Judea betyder vara ett frimodigt vittne för Jesus i er region. Och som rörelse, ta hand om varandras församlingar. I Norge nu har vi 350 pingstkyrkor. Inte alla, jag har inte besökt alla. Och inte alla gillar grejer som händer i Oslo. Alltså de säger så, ja, vi vill inte bli styrt från Oslo. Vi är självständiga församlingar. Och det säger jag bor inte i Oslo. Jag bor i Bergen, jag flyger in en gång i veckan. Så slapp av, ingen kontroll från Oslo. Är du med? För det vi kan få, vi lagar oss en sån här dogmatik, regler. Men jag tror att värme och kärlek till våran Judea är avgörande om vi ska lyckas. Och så kommer vi till den lite svåra. Och det är, lyssna nu, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vara mina vittnen i Samaria. Vad gjorde det judiska folket? De gick runt Samaria. Vad gjorde Jesus? Han gick genom Samaria. Samaritanen, det är den som spiser annorlunda mat än dig. Dricker starkare kaffe än dig. Samaritanen är den som sjunger mer livliga sånger än dig. Samaritanen är också den som är rusmissbrukare eller tillhör en subkultur. Samaritanen är den som är annorlunda än dig och som du kanske naturligt sett inte gillar så mycket att vara tillsammans med. Lika fullt säger Jesus, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Så att de som är invandrare, som är de som är marginaliserade, de som är fattiga, de som är på utsidan av samhället, de ska också få evangelium om Jesus. På 1980-talet blev Ludvig Carlsen frälst i Norge. Han tillhörde en romanisk släkt. Han var alkoholiker, hans pappa var predikant. Han blev radikalt frälst. Han och hans fru Lise, de startade evangeliecentret. Det är detsamma som LP-stiftelsen i Sverige, Teen Challenge i Amerika. Och de har genom åren nått alltså tusentals av människor med evangeliet. Och låt mig säga detta. I 1980, då hade vi begynt att bygga våra vackra kyrkobygge i pingströrelsen i Norge. Jag växte upp i en församling. Vårt lokal var färdig 1981. Vackert bygg. Våra kyrkor var tyck matta. Nydliga stolar. Stort orgel. Vi hållit på som pingstfolk att bli väldigt fina. Och så kom den här väckelsen bland de som är nederst i samhället. Rusmissbruk och alkoholiker. Hade inte den väckelsen kommit den gången, hade pingst i Norge varit väldigt annorlunda än det idag. För i över tid så blir man finare och finare och finare och finare helt om man blir förlorade. Därför så tränger vi att höra det här. Ni ska få kraft att göra gott för de som är migranter, för de som är fattiga, för de som strävar med sitt liv. Kyrkan är platsen man kommer till när man dunstar alkohol. Kyrkan är platsen när äktenskapet har blivit förstört. Kyrkan är platsen vi kommer till när vi har fått cancerdiagnosen. Kyrkan är platsen vi kommer till när barnen blir mobbat i skolan. Kyrkan är platsen där vi ler med dem som ler och vi gräter med dem som gräter. Ni ska få kraft, säger Herren, till också detta. Men vi klarar inte av det. Det är inte bra kyrkoväxtprincip. Kyrkoväxtprincipen har lurat oss. De säger att lika barn leker alltid bäst. Men det vi har gjort då är att vi har segregerat grupperna. Men det är inte evangelium. För nu i Kristus så finns det varken man eller kvinna. Träll eller trällägare. Rik eller fattig. Ni är alla ett i Kristus. Det är evangelium. Det är pingstfolkets arv. Amen. Och vi ska få den här kraften att vara vittnen för Jesus. Jag ska gå in på landning, men det står så här också. Vi måste prata om Jerusalem för oss. Jag glömde Jerusalem. Vi tar med världens ände. Världens ände, sorry about my mistake. Världens ände är yttre missionen. När vi ser, jag predikade på världskonferensen här i Helsinki i maj. Och då sa jag till våra vänner över hela världen. Från Norden och nordisk pingströrelse har evangelium gått till hundratals av miljoner av människor världen över. Sydamerika, vingränbröderna från Philadelphia, Stockholm. Allt som har med pingst att göra i Sydamerika startade från Sverige. Och om man täller upp hur mycket som har startat från Finland och Norge. Det är hundratals av miljoner av människor. Men jag växte upp i Tabernaklet, Bergen. Vi ger 40% till missionen. Men när jag växte upp så kände jag, missionen, det är den Carlsen-familjen och Cornelius-familjen och de där familjerna. De är missionskommittén. Och vi andra, vi bor ju bara här i stan. Och jag har sagt så här i de åren jag har lett kyrkan som jag leder. Missionen angår alla. Inte bara missionskommittén. Därför så försöker vi varenda vecka att ha ett vindu till världen. Prata om evangeliet når ut i Indien, i Afrika, andra platser i världen. För missionen är inte missionskommitténs egendom. Den är hela kyrkans ansvar. Och pingstfolket ger av sina pengar och ber sina böner för att vi har fått kraft att ge evangelium till världens ände. Andefyllda människor som är del i kyrkor som tänker, ja, vi jobbar i Judea, vi jobbar i Samarien, vi jobbar vid världens ände. Det blir en andefylld rörelse. Så här har vi hållit på sedan 1906. Lyssna nu. Så här har vi hållit på sedan 1906. Och jag är bara 51 år. Jag bara säger så här. Det stoppar inte med oss. För det Jesus startade, det kommer han till att fortsätta. Och vad är det? En rörelse av vanliga människor. Du är involverad. Som ger Jesus vidare till ande under andens kraft. Det var det han startade. Och vi har fått kraft för våra vänner, för vårt land, för de som är annorlunda än oss och för världens ände. Gör vi detta nu så vill vi putta 100 nya år med kraft in i den här rörelsen. Jag ska avsluta med det här. Jag predikar alltid för länge, men det går lite sakta när jag pratar på svenska. I 1910 var det en missionskonferens i Edinburgh i Skottland. De var nedstämda. För då hade de i lång, lång tid, det var en tid av kolonialisering i världen. Man hade översatt biblar, skickat missionärer överallt. Och det var dåliga tal. Bara 3,6 miljoner människor hade kommit till tro efter att de hade jobbat överallt i hela världen. Men i 1906 faller anden i Azusa Street i Los Angeles. Och de log ju av de här hysteriska pingstfolken som talade i andra tungor och så. Men på 6 månader från 9 april 1906 till jul 1906 hade missionärer blivit skickad till 3 kontinenter. Idag täller den Assemblies of God, som är vårt gäng, 90 miljoner människor. Det är våra systerorganisation i världen. Tillsammans med Pentecostal World Fellowship så är vi 120 miljoner. Men tar vi med de andefyllda katoliker och lutheraner och så är vi på över 600 miljoner människor i världen. Om 2-10 år kommer vi att gå förbi den katolska kyrkan i växt. Och det blir den största religiösa grupp i världen, vårt gäng. Men så sitter vi här i Vasa och tänker, nej, men vi är ju inte så många. Men det är för att vi är så självständiga att vi inte ser varandra. Men saken är den att det han har startat i världen är en massmobilisation av vanliga människor. Som är tillsammans lärjungar i världen. Och om vi inte alltid känner varandra, om vi inte alltid vet om varandra, så känner vi alla den samma Herre. Vi är alla beroende på den samma anden. Och jag ber att vi efter den här konferensen ska vara sådana människor som griper att jag har en plats i detta. Ska vi resa oss upp och så ber vi tillsammans. Jag har en plats i detta. Fader, jag tackar dig för att det du startade här i världen var en folkrörelse. Därför så ber jag för varenda pensionär. Jag ber för varenda student. Jag ber för varenda hantverkare, varenda akademiker. Alla som jobbar inom vården. De som är sjukställda, de som tar hand om sin familj hela sin tid. Herre, du kan använda oss alla. Och vi säger, kom heliga ande över vårt liv. Ge oss en brinnande passion för dig Jesus. Och en förmågan att ge evangelium vidare till andra människor. Herre, jag ber för de som är introverta, de som är generade, de som tänker att det här måste någon annan göra. Jag ber Herre, måste du sätta oss loss? Måste du bryta igenom? Må du ge oss en andens frimodighet? Så att vi som apostlagärningarna fått berätta kan vara dina vittnen. Bland våra vänner, i vårt land. Bland de som inte vi känner och de som är annorlunda än oss. Och gör oss i fortsättningen också till en missionsrörelse i världen. Och låt evangelium bryta fram världen över. Vi ber detta och allt folket sa. Amen.